When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ljus eller mörker gäller människor i den fysiska dimensionen och varelser i alla andra dimensioner. För att kunna se vad som är vad behöver vi människor vara öppna för både ljus och mörker. Det kräver mod och ett öppet sinne. Ljuset ger oss ljus, värme, kärlek, gemenskap, tillhörighet, vänskap och en massa vackra livsupplevelser. När vi talar om mörkret i podden så är det när vi människor upplever förvirring, kaos, hot, angrepp, manipulation, splittring som bidrar till att man känner sig ensam, isolerad och rädd. Att vara i sin egen kraft är att våga se verkligheten för vad den är och där göra medvetna val. Du kan bara kontrollera din värld, dina känslor, din livsupplevelse. Och det är att vara i sin egen kraft. Varmt välkommen till podden Kosmiska samtal.
Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol-Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David.
Hej hej Sol-Karina.
Ja, idag så tänkte jag så här, vi kan prata lite om det här med kropp och själ som är ju så populära ord. Och då tänker jag så här, hur skulle du definiera själen David?
Hur jag skulle definiera själen? Du ställer så mycket svåra frågor Sol-Karina. För jag lever oftast på ett helt annat sätt. Jag inte definierar så mycket.
Men man säger så här. Ja, man tänker så här. Någonting som inte har en själ. Hur är det då?
Någonting som inte har en själ. Det är ju själlöst. Det är någonting som upplevs stött. Det är kallt. Det saknar liv. Det saknar erfarenhet kanske också. En sten till exempel. Den har väl möjligtvis någon typ av medvetenhet. Tekniskt sett. Men den är ju bara liksom död, den är ju livlös. Så för mig så själen innehåller någon typ av liv, någon typ av erfarenhet innehåller själen också. Det kan väl jag säga. Mm. Hur anser du att själen definieras?
För mig är själen våra erfarenheter. Så att vi överhuvudtaget existerar så finns vi i själen, om man säger så. Så att själen är ju alla våra tankar, alla våra känslor, alla våra erfarenheter, det som har varit. Och det som har varit kommer ju att påverka det som blir. Och när jag tänker mig att jag står i mitten av mig själv och har alla dimensioner runt mig. Alla dimensioner har ju en själ. Så att man kan säga att själen får på så vis också olika egenskaper. Så du pratar om en sten. För mig har en sten en själ. Men den har en kanske en väldigt låg medvetenhet hos just den själen. Medan en människa och har en högre medvetenhet eftersom vi kan resonera, vi kan sätta saker i sammanhang och sådär. Och det gör ju att en människa kanske får en högre medvetenhet än en sten. Eller ett djur som har ju också en själ, för de har ju också en erfarenhet. De är ju liksom levande varelser. Så det håller jag med om. Men de kanske inte kan tänka ut logiskt någonting.
Så att egentligen kan vi säga så här. En själ, det är en ryggsäck som vi har på våra axlar. Alla levande ting har en ryggsäck. Och människor som har varit ute och fått jättemycket erfarenhet, de har en väldigt stor ryggsäck, de har en stor själ. Medan en sten har också en viss mått av erfarenhet. Den kanske har blivit uppgrävd och kastad i potatislandet och sen hamnar i en skottkärra. Inte speciellt mycket erfarenhet, men den har en liten ryggsäck där den rymmer några små stenar. Eller ja, lite själsegenskaper. Så att själen är egentligen en ryggsäck då, där vi samlar allt vi har upplevt.
Ja, det kan man ju säga på ett vis. Jag har aldrig sett själen som en ryggsäck, men så kan man säkert säga. För jag ser själen som våra livsupplevelser. Och så att skulle vi, och det är ju därför som vi kan ju ha, så en ryggsäck är ju ganska bra. För ofta när man pratar om ryggsäck så pratar man ju om en tung ryggsäck. Men man pratar ju inte alltid om en lätt ryggsäck. Mm. Så själen kan ju vara en lätt energi. Det kan ju vara en positiv energi. Det kan vara en utvecklande energi. Men själen kan ju också vara en begränsande energi. Som binder och skapar rädslor och skapar osäkerhet. Så att själen som jag ser går ju alltid att förändra och transformera. Det är därför det är så viktigt med medvetenhet. För medvetenhet gör ju att vi kan transformera själen också.
Men då kommer jag på ett ännu bättre ord nu. Mm. Om man inte är bekväm med ryggsäck så kan man säga att ett fotoalbum. Vad tror du om det? Man har fotat alla viktiga händelser i sitt liv, till exempel. Ja, när man föddes, man var på semester och det är en begravningar och det är en andra. Det är glädje och det är sorg. Och så just här och nu, så då kan vi bläddra i det här fotoalbumet. Och så kan man se bilder från det förgångna, allting som har färgat mig. Så det här fotoalbumet, det har blivit min själ, det är den jag är. Om jag kastar bort det där fotoalbumet, kanske när jag är där, så då har jag inget fotoalbum med mig. Då blir jag neutraliserad. Då återgår jag bara till källan eller det stora medvetandet. Och så har jag ingen bok med mig. Så då blir jag bara ett av med alla andra. Så då blir det bara vi kvar, ett vi-medvetande.
Om du inte känner att du identifierar dig väldigt mycket med själsegenskaper. För att de här olika fotorna i albumet är ju olika själsegenskaper som jag ser då. Och själsegenskaper är de här själsstrålarna som vi är liksom hopbyggda av. Så att jag är ju påverkad av det genetiska arvet, samhället jag lever i, vilket århundrade jag lever i. Det finns ju som en själslig kultur, om man säger så. Och den kommer jag ju ha med mig i form av själstrålar. Och den kommer ju att göra att jag identifierar min själ. Jag binder upp att det här är jag, eller det där är jag. Så att när man dör sen så kanske man inte kan kasta hela albumet. För man har skapat bindningar på olika sätt. Det är ju det som man gör till exempel när människor dör. Om man känner ett behov av att man måste kommunicera med de som har dött. Så det är ju inte så att det finns en himmel där alla som har dött lever i lycka och äter jordgubbstårta varje dag. Utan det är ju på något vis det jag kallar memory lane. Alltså det här att man går in i minnen. Så om någon dör och jag känner att jag vill ha kontakt med den här personen, så är det egentligen minnet jag får kontakt med. Det är fotoalbumet jag tittar i, kan man säga.
Där, jag fick en jättetydlig och fin bild i mitt huvud nu. Låt mig säga att jag får på en seans eller träffar ett medium som kontaktar andra sidan. Egentligen så är det bara ett fotoalbum som kommer ut från andra sidan. Och så sen plockar de ut ett foto som de ger till mig. Jag ser en människa som kommer igenom här. Han berättar om att ni var på ett stort kalas. Och så berättar de massa händelser. Och egentligen det de läser av, det är det där fotot som togs kanske när jag var på ett kalas när jag var 7 år gammal, som jag är väldigt tydligt i minnet. Och det fotot har de plockat upp och beskriver det för mig, den känslan. Och därför känner jag, aha, det är sant. Andra sidan existerar, de har sagt det för mig. Men egentligen är det bara fotoalbumet som de har plockat fram.
Och för att man ska kunna förstå det precis som du beskrev det, för det är så jag ser det. Det är själstrålar, så det här fotoalbumet är en själstråle helt enkelt. Ett minne som man har med sig, det är det som är själen. Och för att man ska förstå hur det fungerar så behöver man också titta på hur ser man på själen i olika kulturer, i olika religioner. Och då kan man se att då kommer man till det här med ljuset. Att när vi dör, när vi kastar hela albumet, då återvänder vi till ljuset, till paradiset. Men är det så att det är vissa foton i det här albumet som inte jag kan släppa taget om, då kommer jag inte att återvända till ljuset, utan då kommer jag att befinna mig i de här, i memory lane, i minnenas dal. Och det är där du har återfödelsekedjan, om man säger så. Och det är därför de människor som tror på återfödelse till exempel, de kan inte släppa de här fotoalbumen, eller de här fotorna i albumet som har varit viktiga för dem. De håller i det. De identifierar sig med det. Men egentligen så är det bara en erfarenhet man ska släppa taget om.
Just det.
Och det är därför man ska vara här och nu. För kan man vara här och nu, då håller man inte i någonting, om man säger så.
Det kan man ju märka också på ja, ofta gamla människor som är nära döden och de har förstått att de ska dö. Många gånger så, även om de varit principfasta och liksom kanske egoistiska, men i det slutskedet så då låter de allting vara. Det är precis som att nej, men jag kan inte hålla fast någonting längre. Så att jag väljer att låta allting gå. Och så blir det ett lugn. Det blir som att det blir en helt annan människa.
Och det där, jag jobbar ju på äldreboende när jag var 17 år. Och det var jätteintressant för att man kunde komma in till de här gamla. De kunde sitta och titta rakt ut genom fönstret. Och så sa man namnet flera gånger. Och sen efter en stund då kom de tillbaka. Det var precis som de var i ljuset. Så att jag tror att om man dör naturligt så kommer man liksom att vandra in och ut och bearbeta just för att släppa taget. För att kunna uppfyllas helt av ljuset då, så att säga.
Ja, och det är då man börjar glömma bort saker och ting som mitt namn. Ja, tydligen så hade jag ett namn. Ja, just det. De brukar kalla mig för David och så kommer man tillbaka som du berättar. Ja. Och det är nästan allting suddas ut, gränserna suddas ut, den man är suddas ut. Och det vi har också jobbat på äldreboende, så att vi har några gemensamma nämnare trots allt. Jag pratade om det på en tidigare podd, att vi är ganska olika, men ändå lika.
Ja, just det.
Och det var ju också så när man träffade människor, ofta dementa människor eller människor som var nära döden och skulle dö. Så då fanns det, ibland så fanns det en otrolig frid hos dem.
Det är min erfarenhet också, ja.
Men när de kom tillbaka och förstod att de var människa och förstod att de var dementa, då var det vimsigt för dem och så var de oroliga och så började de ropa på sina vuxna barn. Men sen när man lät dem vara och de bara gled ut igen i det stora oändliga där, då var det bara en stor frid för dem.
Och det där är ju bästa sättet att få avsluta sina dagar. Att man liksom kan få öva på den här övergången, så att säga. Istället för att vara sjuk och kanske vara medicinerad när du liksom gör den här övergången då. Men det som är intressant med själen, det är att man ofta pratar om karma i relation till själen. Så jag tänkte vi ska leda in det lite där också. För karma betyder ju action, agera. Och många människor de strävar ju efter att de ska eliminera karma. Därför att det är då man liksom går över till ljuset och kan få den här transformationen på något vis. Men karma gör man oftast personligt. Som till exempel när människor är sjuka. Så säger man att det där hade ett dåligt karma eftersom den varit sjuk eller överkörd eller dog eller råkade ut för en olycka. Och så skuldbelägger man människor istället för att se att det finns ett kollektivt ansvar där. För jag tänker så här, karma betyder ju konsekvenser egentligen då. Och vi kan ju aldrig se resultatet av alla beslut som vi tar under en dag. Tänk dig alla gånger under en dag du bestämmer dig för att gå på toaletten, ringa den, dricka kaffe, äta mat, köpa just den där falukorven eller vad det än är. Hela tiden tar vi så många beslut varje dag och det är det som är karma och det påverkar ju hur de här egenskaperna själen får. Så att själen påverkas ju av de beslut som vi tar dagligen, nästan i varje minut också. Och det är därför som jag ofta pratar om den vänliga vägen och som vi pratar om den vänliga vägen, självkännedom. Tänka på hur jag tänker, vilka känslor jag använder mig av. Vilka ord använder jag när jag pratar och hur ser jag på världen och människor? För det är en del av själen, är det. Och vi har ju pratat också i tidigare poddar om hur splittrat Sverige är till exempel. Och det finns ju en själslöshet i det. För att man inte vågar ta ställning utan man pekar på fel alla andra gör. Istället för att liksom känna efter, vad tycker jag är rätt?
Så. Ja, så är det så vanligt också i samhället att om någon tycker någonting annat som är förfärligt, kanske man tycker, då ska man hata den människan. Men det man gör när man hatar den människan, då hatar man också sig själv. För vi är ju samma i grund och botten. Och det är den illusionen som vi måste spräcka på något sätt. Att det finns bara jag. Nej, ja, jo, du har en fysisk kropp. Men gå på en medvetande nivå så är den där människan som du hatar du. Så då kommer du att hata dig själv om du hatar den. Så istället så måste man visa den respekt och så måste man fundera, aha, men jag undrar varför den tänker så. Ja, och hur långt vill du gå? Du kanske vill reda ut det, men prata med den då. Fråga, hur kan det komma så att du har blivit så? För det finns alltid en anledning varför människor har formats på ett visst sätt.
Och det där är också fint när du säger det. Det finns anledningar till att människor har formats på ett visst sätt för att vi har ju erfarenheter med oss. Vi har ju själ med oss, själs erfarenheter. Och jag tror att vi behöver aldrig leta utanför oss själva. Om jag till exempel säger, vad är meningen med mitt liv? Jag behöver inte leta utanför mig själv, utan meningen med mitt liv finns redan i mig. För varför skulle jag kunna göra andra saker än det som finns i min själ? Hur kan jag tycka någonting är roligt om det inte finns i min själ? Jag skulle inte vilja spela ishockey för jag tycker inte det är kul. Varför ska jag ens försöka då? Och försöka bli bäst i ishockey till exempel. Det finns inte ens i min själ. Då är det bättre att jag känner efter vad finns i min själ som jag känner jag kan fokusera på. Och då blir jag ju bra på det.
Så ja.
Meningen med det finns ju liksom redan där hos oss i vår själ.
Det kan ju vara så enkelt att det som gör dig glad, det kommer du att klara av att lägga fokus på och göra under en lång tid och bli duktig på. Men om det är ishockey till exempel, om du tyckte det är fruktansvärt tråkigt med ishockey, du kommer ju aldrig att bli en bra hockeyspelare, för du har ju inte den motivationen. Så att så enkelt är det på något sätt att gör det som du mår bra av. Alltså det måste liksom vara, vad ska man säga, kompassen.
Ja, och det är det som inte är kompassen för många människor, utan då försöker man att titta vad är bäst, vad tycker samhället är bäst? Och ett exempel på det är ju utbildning. Jag tänker att, för jag nämnde ju någonstans att jag har en son som är läkarstudent till exempel, och då var det ju någon lyssnare som fick för sig att det var skrytsamt. Men grejen är att min son, jag kunde verkligen inte gissa att han skulle bli läkare. Det kom från ingenstans. Därför att han hade ett genuint själsligt intresse för sin kropp, eller för kroppen och för hur kroppen fungerar och hur kroppen är uppbyggd och när kroppen är hel och när kroppen är trasig. Liksom. Sen har en annan son som är jätteintresserad av, han är yrkessoldat då till exempel. Och han är genuint intresserad av samhället och samhällsuppbyggnaden och hur samhället fungerar. Och jag menar, det är precis det här som är själen. När du uppfostrar din dotter så ska ju du stimulera det du ser att hon tycker är roligt och intressant. Det är ju det du ska följa upp det här. Du säger, nej, hon ska dansa ballett. Nej, hon ska bli mästare på att simma. Och så sätter du henne i en bassäng och tvingar henne att simma. Fast hon egentligen kanske är jätteduktig på att teckna. Liksom. Det är ju det här människor tappar bort sig i, menar jag på. Man måste liksom titta på vad är jag bra på och vad tycker jag är roligt och vad gör mig glad och utveckla det. Precis som att titta på barnen, vad ser jag att mina barn mår jättebra av när de får göra? Ja, men stimulera dem i det då. Då får vi liksom, då kommer vi alla att få en själsbit var som fungerar i samhället. Men istället så ska alla bli bra på allting. Vi ska vara högpresterande i allt. Liksom.
Ja, det är ju som orimligt, det går ju inte.
Nej, det är ju det jag försöker komma fram
Och
till.
sen blir det ju också det där att om man blir nu till exempel fostrad i att du ska simma, du ska simma på elitnivå varje dag. Då blir det så att det barnet har ju till exempel en känsla för vad det tycker är roligt. Men då kommer det med åldern kommer det bli så att man blir ju omprogrammerad. Så då kommer man ju till slut att tycka att ja, men teckning som var så roligt, det är bara trams, det är bara lek. Det här är allvar. Och det där kommer att hänga med antagligen hela livet, att det som man tycker är roligt, det som är intressant, det är bara trams. Det är inte på riktigt, men det är det som du tycker är roligt som egentligen är din livsenergi. Så att ju mer man befinner sig i fel miljö så blir man programmerad att fortsätta vara den miljön och allting som ger dig energi, det är bara trams, lek och har ingenting med verkligheten att göra. Så det är olyckligt det där när man pressar människor att egentligen gå ifrån sitt hjärta. Man tar hjärtat och går till huvudet istället.
Men det där är så intressant, för jag möter ju många människor då som, om min mamma inte hade gjort så, om min pappa inte hade gjort så, och så skyller man på saker i människor i det förflutna som har förstört deras liv på olika sätt. Istället för när man blir vuxen, tar ett eget vuxenansvar, så kan de i 30 år skylla på en mamma eller en pappa till exempel, som inte kunde då läsa in vad de tyckte var roligt eller intressant och sådär. Och det är så spännande idag för människor. Jag kan möta många människor som är ganska vilsna, därför att de fortfarande sitter fast i själsegenskaper från det förflutna. Och jag tänker också så här att, hur tänker man, om man tänker att man stoppar in ett barn på dagis i 8 timmar, 5 dagar i veckan, 20 barn och 3 vuxna, hur tror jag det påverkar mitt barn? Hur tror jag att det påverkar mig att gå till ett arbete jag vantrivs med varje dag, istället för att känna efter vad har jag lust att göra? Och det är liksom det här som är själen. Själen är ju vårt sanna jag, det vi har med oss på alla sätt. Men ändå ska man försöka bli någon annan själ, om man säger så då. Och det är så tråkigt att se, tycker jag. Och det som är intressant, för du nämnde i någon podd, eller om det var nu, det här med trauma, hur viktigt det är. För trauma är viktigt att förstå. För det jag kan se, det är jättemånga som kommer upp som coacher, healers och samtalsterapeuter, ska man inte prata om. Det liksom fullständigt regnar sådana i Sverige. Och så tänker jag, vad är det så? Och så kommer de och så ska de etablera sig. Och sen efter 1 år eller 2 eller 3 så försvinner de. Och så har de börjat hitta sig själv. Så att det här med, jag skulle vilja säga att, vad vill jag säga med det? Vad vill jag säga med det? Jag vill säga att på resan att hitta sin egen själ, så har man en massa tro på att det är det här jag ska göra, eller det där jag ska göra. Och sen försvinner de liksom från marknaden, helt enkelt.
Försvinner de då för att de har hittat sig själva? Om man nu ska bli coach till exempel. Jag ska vara coach, hjälpa andra. Men egentligen det man är ute efter, det är att göra det egna arbetet. Att hitta ett sätt att nå sitt hjärta.
Ja, på bekostnad av andra människor.
Men det är likadant. Det kanske inte är så för alla. Men jag hade en relation för x antal år sedan. Och det visade sig att hon började studera till psykolog efter ett tag. Och då, jag visste ju att hon har ju lite grann arbetat med själv. Så att den stora anledningen varför hon valde psykologilinjen, det var nog för rent egoistiska skäl antagligen. Att hon ville utforska om sig själv, hon ville förstå sig själv, sin situation. Så att många gånger så söker människor till olika yrken eller utbildningar för att det handlar om dem. Och när de väl har läkt sig själv, säg till exempel att hon har läkt sig själv, gått 5 års utbildning. Det är inte säkert att hon vill vara psykolog sen, men hon har fått det hon vill, det hon behövde från den utbildningen.
Och det är lika med våra poddar. När vi sitter och pratar i poddarna och vänder och vrider på saker, det är ju ett sätt också för oss att utvecklas i våra samtal. Så det är ju inte bara de som lyssnar på våra poddar som kan göra egna reflektioner. När du säger saker så väcker du saker i mig som gör att min självkännedom växer, och tvärtom. Så det är liksom, det finns alltid den här självbevarelsedriften någonstans bakom. Och jag tror, det är därför jag pratar, när jag pratar om Shamballa, hur man kliver ut liksom i, på Shamballa-nivån och är färdig lärare, som jag brukar säga. Jag tror att det är väldigt få människor som är egentligen färdiga lärare, som känner sig själv så mycket så att de kan jobba med andra människor och vägleda andra människor. Jag tror att den gruppen är väldigt, väldigt liten. Och det baserar jag på gurus och andliga lärare som jag själv har mött. För de som jag har mött i livet, de har varit på en plats där de verkligen inte har något som helst behov av att hävda sig själv. Utan deras önskan är bara att hjälpa människor när de ber om det. Men om människor inte ber om det så säger de ingenting. Det är det som är så intressant. Så jag vet inte vad jag ville komma med det här. Men det har med själ att göra. Att människor som har hittat sin själ, de har inget behov av, det är väldigt mycket behov som försvinner helt enkelt.
Ja, det är intressant. Men om vi ska bena ut det här, det verkar finnas två typer av själar. Dels den medfödda själen, alltså liksom man får nå, om vi pratar fotoalbum här för att göra det enkelt. Man får vissa foton med sig, så här, huvudfoton, det här ska du, det har med ditt uppdrag att göra. Så ja, man får med mig 3-4 foton då, så det är min själ. Men sen, allt eftersom jag lever mitt liv, så då fyller jag på mitt fotoalbum med livet jag lever också. Så att det blir ju, nu är det bara jag som filosoferar här, då blir det två sorters ingångar till själen som tillsammans blir jag då egentligen. Så att det är det som jag har följt med från grund och det som jag lägger till under min livstid.
Och då kommer ju det intressanta, vad är det du lägger till? Det är ju det som är viktigt. För du har ju en grundsjäl så att säga. Men vad du lägger till, det är ju där begreppet karma och konsekvenser kommer in då. Så att det du lägger till, det är ju de konsekvenserna själen får.
Ja, och det blir ju allting som jag lägger till, det är ju min erfarenhet av livet. Ja. Det är bra beslut och det är dåliga beslut.
Men det handlar också om vad du tolkar som bra och dåliga beslut. För om du har en erfarenhet och så känner du, åh, det här var en hemsk erfarenhet, den vill jag, vi glömmer den, och så vill du peta bort den. Du vänder på kortet i albumet, du vill inte se just den där händelsen. Då har du inte lärt någonting av den heller. För det är ju det igen med konsekvenser, att du måste ju lära dig att allting har konsekvenser.
Det blir som ett trauma. Man måste ju kunna titta på den specifika händelsen utan att känna känslan som är kopplad till den. För det är ju först när man plockar bort känslan som man blir fri. För om man har varit med om vad det än kan vara för trauma, så bilden kan man ju aldrig ta bort. Däremot kan man ta bort känslan till bilden. Hur jag reagerade till bilden, det är ju det som är väsentligt. Och när man kan komma till den dagen då jag tittar på mitt trauma, för nu har jag tagit foto på mitt trauma, det är i fotoalbumet. Och så kan jag titta på det fotot. Och så känner jag ingenting. Men jag kan tänka, ja, det där var jag med om 1987, så det var jag med om det där. Ja, just det. Ja, det var länge sedan. Och så bläddrar man bladet och så blir man inte berörd känslomässigt. Då är man fri från traumat.
Mm. Och då har du också bearbetat konsekvenserna. För att det blir ju alltid konsekvenser av allt vi gör. Och vi kan inte förutse alla konsekvenser. Oftast kan vi se konsekvenserna i efterhand, så att säga. Så därför kan vi inte bli perfekta människor. Det går inte att bli en perfekt människa. Därför att skulle vi bli perfekta människor, då skulle vi leva utan konsekvenser, utan karma. Och det gör vi inte. Därför att alla beslut vi tar, alla handlingar vi gör, blir liksom ringar på vattnet och kommer att få en konsekvens av något slag. Och det är därför det är så viktigt att vara ärlig med sig själv och se liksom att oj, det här resultatet blev inte bra. Nu ska jag lära av det här så jag inte gör om det. Det är ju där man får och börja bygga en sund själ, skulle jag vilja säga då.
Ja, och så just som du sa, att man ska inte skuldbelägga sig själv heller. För någonting som är väldigt tydligt, det är de som orsakar en trafikolycka. Till exempel, även om det inte är deras fel. Då börjar de skuldbelägga sig själv. Ja, om jag ändå hade kört en annan väg, eller om jag hade druckit en kopp kaffe till, då hade inte det där barnet hunnit springa ut på vägen. Så därför är det mitt fel. Så att då börjar de jobba så, istället för att liksom komma till slutsatsen att jag har inte gjort någonting fel, utan det var bara omständigheter som gjorde att det blev så här. Så man kan inte, ska inte bara sitta och fundera på alternativa lösningar. Det är ju faktiskt så.
Ja, och just det här som du sa, ordet omständigheter är ett väldigt viktigt ord tycker jag. För att vi kan inte se alla omständigheter, beslut som du tar eller som politiker tar eller som din sambo tar. Liksom. Du kan ju inte se konsekvenser av det nu, utan du får hela tiden hantera det när obehag dyker upp, om man säger så. För är det någonting bra, då lägger vi aldrig någon tid och energi på det, utan det som är bra följer ju bara med. Men när vi upplever ett obehag, det är där vi behöver bearbeta någonting. Och det behöver ju inte vara någonting som vi har skapat. Det kan ju vara någonting man har skapat i Skåne, någonting man har skapat hos regeringen, någonting i kommunen. Det kan vara någonting som livsmedelsprocesserna har skapat. Jag menar, omständigheterna kan vara så många hela tiden. Och det är därför vi måste vara medvetna människor, så att när jag känner att någonting skaver så kan jag titta med öppna ögon på det och ta ett beslut som är bra för mig just nu.
Ja, och ett enkelt sätt att göra det, om man står inför liksom ett problem som ska lösas, ta fram ditt fotoalbum och så titta i det. För då har ju du, eftersom det är ju erfarenheter som jag har tagit foton av och stoppat in i permen, då kan ju du se hur hade du löst det förut på det tidigare. Och så kan du navigera genom din själ hur du ska leva i nuet. För det är ju det handlar om, att när jag har lärt mig, fått erfarenhet av saker och ting, då kan jag det sen och då kan jag lösa det. Men om man inte går och tittar i sin bilderbok som man har, då kommer man att göra samma misstag om och om och om igen. Så att en människa som har kontakt med själen kan också lösa problem och gå framåt och utvecklas.
Helt rätt. Jag tror vi ska runda av där.
Ja.
Känns det som vi har fått någon liten form så det vad själen kan vara. Vi pratar ju mycket om medvetandet och medvetandets resa.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Så därför tyckte jag det var så fint nu då, när vi kan prata om själ i saker och ting. Men jag tänker, det finns ju så mycket som är själ också, det här hur människor identifierar sig. Men det ska vi nog inte gå in på nu, tror jag.
Faktiskt. Däremot kan jag säga en sak. Mm. Att saker och ting kan ju programmeras också med själslig energi. För jag har ju väldigt mycket möbler och saker här hemma efter släktingar. Det är skåp och bord och tallrikar och stolar och tavlor. I princip allting är ju från mina äldre släktingar. Och då är det ju så att vissa saker är ju mer programmerade än andra saker med själslig energi. För det är det jag kan känna. Om jag tar fram en mugg till exempel som jag vet att min morfar alltid drack ur. Nu är det jag också som är påverkad förstås, jag har sett honom det. Men det som jag märker är att det blir en viss känsla, det blir som att jag får kontakt med mina minnen, mina erfarenheter, min själ. Och så blandas den med den själsliga energin som morfar hade, för den finns kvar i muggen eftersom han använder den så ofta till exempel. Han snickrar också mycket så här träfigurer och gjorde hantverk som jag också har mycket hemma. Och då blir han närvarande, det är som att jag vet ju hur hans energi kändes när han levde, när morfar levde. Men den är närvarande i alla föremål han gjorde också. Så hans själ ligger kvar i det han skapade också.
Ja, men det är ju för att du tillåter den att ligga kvar där.
Ja, det är för att jag har sett han i action. Jag vet hur han kändes.
Du associerar det. Skulle jag komma hem till dig så säger du så här: här är Sol-Karina, ska du få en låda med snickrade saker? Tack skulle jag säga. Så skulle jag fundera, vad 17 ska jag göra med det här?
Ja, det är ju så.
Jag har ingen relation till att tänka, men det här kan inte jag ha hemma. Jag får ge det till myrorna. Liksom.
Så. Ja, jo, så blir det ju. För det handlar ju om mig i det här fallet. För jag vet ju hur han kändes när han levde. Och han har lagt den energin i sina saker. Men det är ju jag som har kopplingen där. Så att på något sätt så blir det en energiöverföring till sakerna där. Som kanske bara jag känner av. Och kanske de som mina bröder. Kanske, de gör ju det också förstås.
Eller som jag brukar säga. Det blir en bindning till. Du binder dig till. Det så här människor kan binda sig till de som är döda. De kanske inte har saker efter sina döda släktingar. Men då man har känslomässiga obearbetade saker, det är därför du går till ett medium för att få kontakt med någon från andra sidan. Liksom. Mm. Du har ju kontakt med din morfar, du har ju en kontakt med din morfar och kommer att ha hela livet tack vare de saker som du har en liten bindning till då som han har gjort. Och det där är en viktig del av själen också, därför att det är en viktig del av den du är. Det är ju din historia också. Och konsten är ju att se sin historia men inte sitta fast i den. Skulle du istället sitta och säga, känna liksom att du saknar din morfar och tänk vad bra det var då och vad dåligt det är nu. Och jag önskar han fanns här och han var den bästa och det kommer aldrig bli så likt igen. Och sådär. Då skulle du vara i ett helt annat trauma faktiskt.
Så är det ju. Sen kan man ju leka med tanken också att om jag till exempel skulle sakna min morfar otroligt mycket. Så att jag tänkte på han varje vaken stund. Och varje natt jag sov så då gjorde jag liksom astrala resor. Och så var jag med morfar jämt. På ett plan så då kanske man inte heller låter hans medvetande vila i frid och gå vidare. Utan man håller fast den människan som han var. Och återskapar han hela tiden. Och det blir inte heller rättvist.
Nej, det är ju därför som människor, varför får jag inte kontakt med min mormors mormor? Jag tycker det skulle vara jättespännande att träffa min mormors mormor. För jag har tvillingar 2 gånger, det hade hon också. Det skulle vara jättespännande att höra hur det var att ha tvillingar för min mormors mormor 2 gånger, till exempel. Men jag har aldrig någonsin fått kontakt med henne. Och varför får inte jag kontakt med henne? Jo, för jag har ingen relation till henne. Själsenergi skapar ju genom att vi skapar bindningar, relationer, helt enkelt. Och det är naturligt, så att min mormor och morfar finns ju med mig. Men den dagen som jag dör och är borta så kanske mina barn inte kommer ihåg min gammel mormor. Och då har de ingen relation till henne och då kommer min gammel mormor aldrig att komma heller.
Men däremot om man tar personer som är riktigt kända. Säg Leonardo da Vinci, alla vet ju vem han är. Han finns ju alltid kvar. Han försvinner ju aldrig, för det finns ju alltid ett minne av han kvar. Sen är det säkert så att den stora massan vet ju naturligtvis inte hur han var som person. Alltså hade man varit hans barn eller hans mamma, då har man ju en helt annan bindning till han.
Men jag skulle vilja säga så här, att han finns inte alls kvar, för hans kropp är ruttnad och död sedan länge. Medvetandet finns egentligen inte kvar, utan det är själen som finns kvar. Och så då kommer vi in på det här med vad är själens medvetande och inte.
Det du pratar om då, nu ska jag bara flika in här. Så jag,
ja.
Det är att Leonardo, han har lämnat ett fotoalbum efter sig. Så att det är det fotoalbumet som vi har hittat, och så kan vi bläddra det. Men vi har inga minnen eller relationer till fotorna, utan vi kan bara titta objektivt på alla, på alla foton.
Och då kommer man till det här som vi måste säga, även om det blir en lång podd nu då. När människor gör astrala resor så är det fotoalbum de reser till. Så de här människorna som gör astrala resor, de hör ljud och det är speciella vibrationer när de går ur kroppen som de uppfattar. De reser med själsegenskaper. Så att du skulle i princip kunna resa till din morfar och träffa honom i den dimension han befinner sig. I och med att du har en själsegenskap i dig som gör att du har ett minne från honom. Så människor som reser runt och gör astrala resor, och de gör det väldigt besvärligt när de reser med själen. De reser i minnenas dal, kan man säga. De reser runt i ett fotoalbum, det är vad de gör. Och det är där alla dimensioner finns också. Alla utomjordiska civilisationer finns i den här minnesenergin. Därför att när vi reser med medvetandet, David, då kan vi förflytta oss med intentionen exakt vad vi vill, eller hur?
Ja, det är då man saknar begränsningar.
Ja.
Men så tittar man i ett fotoalbum, så då är det bara, då befinner sig inom fotoalbumets ramar. Det finns ingenting annat.
Och det är det som är skillnad på att göra astralresor när man reser med själen, eller göra resor när du reser med medvetandet. Det är två helt olika saker. Och 99,99% av alla människor, de reser med själsenergierna. Alltså med den jag identifierar mig med just nu. Det är den som reser runt och hälsar på vad som finns i mitt eget personliga fotoalbum.
Sen ska man ju också lägga till det här att de flesta, allra flesta människor som är i behov av att träffa döda anhöriga, de som är i behov av att gå till den andra sidan eller fara till medium och få veta hur ens faster har det nu för tiden. Det är människor i sorg. Mm. Så att jag menar, man är ju inte direkt objektiv då heller, utan man är ju fast i en känsla. Mm. Så att det blir ju som naturligt att allting filtreras genom den känslan också. Så om jag ska resa till min faster som är död till exempel, så då blir ju det genom sorgen, genom den känslan, så plockar man upp allt det där. Så att det blir rörigt när man ska resa.
Med själen.
Med själen.
Ja.
För då blandar man också ihop känslor. Det som jag gör, och nu pratar jag bara för mig själv. Mm. När man reser med medvetandet, då har man inte med sig känslorna på det sättet. Utan då är jag liksom bara objektivt i allting. Jag ser saker och ting för vad det är. Och så blandar jag inte in känslor i det. För jag börjar blanda in känslor i såna här, ja, vad ska man säga, såna här resor som man gör till andra civilisationer. Då blir det för det första så blir det jätteavancerat i huvudet att hålla reda på allting. Hjärnan börjar blanda sig in. Och hjärnan har ju alla de här erfarenheterna. Och då ska allting filtreras därigenom. Så då är det inte säkert att det som jag upplever är sant, utan det färgas ju genom min hjärna då. Så att det är därför det är viktigt att res medvetet, lämna hjärnan och alla känslor hemma, brukar jag säga, och res med hjärtat.
Och det är därför det är så viktigt att som på Shambhalas ljuskursen, det reser vi med medvetandet. Det är med medvetandet man kan gå till Shambhala. Det går inte att gå dit på något annat sätt. Och i vinter kommer jag också ha det jag säger, att man får lära sig att göra stjärnresor. Då reser man med medvetandet, med intentionen. Jag har ett mål. Jag är helt och fullt i min egen kraft och vet vad jag vill. Men när man gör astrala resor, då hamnar man där man hamnar. Därför att man reser runt i den egna själsenergin man är skapad med. Eller som man har liksom skapat genom åren. Och det är en begränsning. Därför att reser du, gör du astrala resor. Astralt är karmiskt. Astralt är konsekvenser. Astralt är allt det där som finns mellan den fysiska kroppen och ljus, om man säger så. Den icke-polära, icke-konsekvensvärlden. Allt däremellan är astralt. Så astrala projektioner, astrala resor, det är att bara hålla på och snurra runt i sitt eget fotoalbum faktiskt.
Och det är väl ofta det man gör generellt sett när man drömmer.
Ja, precis.
Där är man uppe i hjärnan och man, all information bearbetas. Och då blir det alltså det fotoalbumet som man har, som med tiden blir större och större och större. Så då får man ju större drömmar också, men allting utgår ju från själen då.
Ja, och det är själen som bearbetar, inte medvetandet. För medvetandet har inget trauma. Medvetandet är klart och rent. Liksom.
Nej, för om jag ska dra en liknelse här. Så min dotter, hon är ju 1,5 år snart. Så hon har ju inte speciellt mycket erfarenhet av livet. Men hon har ju lärt sig att säga traktor. Så hon vet ju vad en traktor är. Och hon brukar klappa på traktorerna varje dag. Och ibland sitter hon i traktorn och brummar. Så när hon sover om nätterna, då kan man höra hur hon talar i sömnen. Och så säger hon, akko, akko. Det är ju ungefär, hon har ju inte så mycket mer att utbud i sin lilla bok där, bilderbok. Utan hon har en bild på ett par traktorer. Hon har kanske en bild på när hon badade i somras i någon pool. Ja, men glass kanske hon har. Ja, lite sådana saker. Så hon har inte speciellt mycket att drömma om. Så det blir hennes drömmar. Det är hennes erfarenhet och det är hennes själ just nu, förutom de här grundsjälsbitarna hon fick med sig.
Precis, och ju mer erfarenheter hon får, ju mer själ får hon att bearbeta och hantera och resa i och drömma om och sådär också.
Precis. Men
kan du lära henne att det är erfarenheter som är själen och lära henne var hennes klara medvetande finns, då kommer hon att kunna analysera sina erfarenheter på ett otroligt bra sätt. Och inte skapa de här bindningarna som gör att hon sitter fast i allting. Men hon kan välja vad hon vill sitta fast i. För hon kanske också vill känna bindningar till din morfars mugg till exempel. Mm. Och jag tror att vi behöver bindningar också. För då får vi ett sammanhang. Och vi behöver ha sammanhang. Vi behöver känna ett sammanhang. Vår fysiska kropp behöver känna ett sammanhang. Men själen behöver inte. Men vår fysiska identitet behöver det.
Den behöver en förankring.
Ja, det blir på något vis ett ankare på det sättet. Vi ska sluta nu, men det här är jätteintressant. Vi kanske får återkomma till det här ämnet. För jag känner att jag har också jättemycket som bubblar ur mig och jag vill säga. Och du har jättemycket bra saker att säga. Så själen är tydligen ett ämne som upptar oss i alla fall. Kan man ju konstatera. Mm.
Så det jag tar med mig idag, för att det var så tydligt, det är att själen är ett fotoalbum.
Mm. Jag gillar den liknelsen också, så den ska jag spara här bak till jag har kursen. När någon känner sig förvirrad utav det här med själstrålar och själsenergi och vad som är vad, då ska jag också ta liknelsen som ett fotoalbum. Tyckte det var bra.
Mm.
Tack för idag, David.
Tack själv.
Hej då.
Hej då.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.